ber om din välsignelse över pengarna, över församlingens ekonomi. I Jesu namn. Amen. Hej kära församling. Verkligen hej. Vi har inte setts på länge. Jag har saknat er. Jag har fått så tokigt schema i sommar att jag har jobbat i stort sett varje söndag. Utom när vi var på semester och var iväg. Och när jag insåg det så bara, men hur i hela friden blev det så här? Och när Rickard hörde det här i början av sommaren, för vi hade ett allvarligt samtal, så utbrast han, men vänta lite, ni skulle ju till Torpkonferensen. Ja, men då så. Så, Evangeliska Frikyrkans midsommarkonferens, det är dit man ska åka. Då får man väl signa sig för hela sommaren. Nej, skämt åsido. Jag är bevarad i tron. Nu under sommaren så följer vi, sa jag det, att jag heter Frida förresten, för er som inte känner mig. Hej. Nu under sommaren så följer vi kyrkoårets teman och texter. Det blir då sista den här söndagen och sen så blir det nästa söndag så är det liksom höstupptakten, vad säger vi? Det nya temat drar igång. Temat för den här söndagen är friheten i Kristus. Och jag kommer hålla mig till 2-3 av texterna. Och jag kommer knyta ihop säcken med psalm 145. Så när ni hör det så vet ni att då börjar det närma sig slutet. Jag kommer lite som ett sommarprat väva in en del från mitt eget liv. För att, inte för att jag är så himla viktig, utan för att visa på att det som är sant om Gud i de stora dragen och stora perspektiven, det är sant även i detaljnivå. Så ta det för vad det är, ta det som ett exempel. Jag har ju inte familjen med mig idag. De är borta hos farmor och farfar och fick med sig datorn. Så därför har jag hela min predikan handskriven. Det är alltid kul. Och så därför har jag inte heller text, bibeltexterna. Så nu får vi göra på det lite gammeldagsa sättet och kanske plocka upp sin bibel eller det halvmoderna sättet att titta i sin egen mobilappen. Bibelappen. Vi ramlar in i en text, det är cirka 1500 år före Kristus. Israels folk har varit bosatta i Egypten i flera hundra år, 400 år. De är nu slavar och har bett om befrielse länge. Då kallar Gud på Mose vid en brinnande buske. Ni kanske känner igen det. Gud kallar honom att vara Guds sändebud för att befria Israels folk från farao till ett nytt land. Eller samma landområde som de var i för 400 år sedan. Andra Mosebok 4. Andra Mosebok 4, vers 10-17 ska vi läsa. Andra Mosebok 4, 10-17. Mose sa, förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade, herre jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa, du har ju din bror Aaron, leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning, så blir han din mun och du blir hans Gud. Eller som folkbibeln översätter det, du blir som hans Gud. Och staven ska du ha i handen, det är med den du ska utföra tecknen. Jag kommer i den här predikan stanna till vid fyra sanningar. För att tre punkter är alldeles för vanligt att ha i en predikan. Så vi kör fyra idag. 1. Gud vill vara nära. Han vill ha en relation med oss. Jag tycker åtminstone att det är så härligt med den här lite tjafsiga dialogen mellan Gud och Mose. Jo, jag kallar dig till det här. Nej, jag vill inte. Jo, nej. Gud har en stor plan. Han vet vad som kommer hända. Mose ska få vara med när Gud sluter ett förbund med Israels folk på Sinai berg. Ni vet, 10 Guds bud och så vidare. Men det vet inte Mose. Nej, jag vågar inte. Skicka någon annan. Det är så här Gud vill ha det. Han vill samarbeta med oss, trots att vi är lite besvärliga. Och det här är ju ett återkommande tema i Bibeln. Abraham som samtalar med Gud. Bara, om det är så här många rättfärdiga i staden, räddar du den då? Ni känner igen. Jeremia, Jesaja, när de ska få kallelsen och bli profeter. Nej, jag är för ung. Nej, jag är för bla bla bla. Men vill vi att våra barn lyder blint när vi säger någonting till dem? Ja, ibland kanske. Men oftast vill vi faktiskt höra vad de tänker och tycker och vad de vill. Vi vill ha en dialog med dem. För ett par år sedan så skulle jag på retreat. Östermalmskyrkan och, tror jag, Betania Tollarp hade retreat ihop. Och jag hade en plan på vad jag och Gud skulle prata om. Framtiden, min stora kallelse eller någonting. Kommer inte riktigt ihåg. Men Gud säger, Frida, vi ska prata om att du ska förlåta din mamma. Nej, det ska vi inte. Jag är trött på det. För jag hade ältat min relation med min mamma i flera år. Och tyckte att jag kommit en bit, det räcker så. Men Gud sa, jo, vi ska prata om din mamma. Nej. Jo, Frida. Okej då. Men på ett villkor då. Och det kommer vi till sen. Gud vill ha en relation med oss. Det var punkt 1. Nära relation. Punkt 2. Gud kallar dem som är de mest osannolika. Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Mose, han hade dräpt någon. Paulus, han förföljde de kristna, hade gett order om att de skulle stenas. Jakob, den store lögnaren, lurade sin bror på förstfödslorätten, lurade pappan att ge honom all välsignelse som skulle egentligen gå till den äldste sonen. Sara driver ut Hagar i öknen så att hon är nära att dö. Maria Magdalena hade många onda andar innan, har antagligen levt ett högst omoraliskt liv. Lärjungarna, en sorglig skara. Våldsamma människor. Många som söker status. Skattefifflare. Svikare av högsta rang. Ja, vi är gott sällskap. Gud ger oförtjänt. Han är kärleksfull. Gud kallar de mest osannolika. Jag skulle på retreat och Gud uppmanade mig att reda ut relationen med min mamma. Varje gång jag träffade mina föräldrar var det gråt och tandagnisslan. Varje sak min mamma sa, inte varje sak, men många saker som min mamma sa, så tolkade jag det negativt, gånger 10, gånger 100. Jag räknade in allt som hade hänt tidigare i varje mening som sades. Ni kanske känner igen det. Om man har en dålig relation med någon så liksom läser man in mer än vad som faktiskt sägs exakt den gången. Min mamma var hopplös och jag var rättfärdig och jag hade rätt att vara bitter. Och där hade jag nog fortfarande varit om inte Gud hade gripit in med sin kärlek. Vi ger oss in i text nummer 2. Och jag kan säga redan nu vad det är för text kanske, så kan ni börja bläddra upp den. Andra Korinterbrevet 3. Andra Korinterbrevet 3, vers 4-8. Paulus skriver till församlingen i Korint. Nu är vi i Nya testamentet, ett av breven. Paulus skriver till församlingen i Korint. Relationen är frostig. De litar inte på Paulus längre. De har hört rykten. Det har kommit andra personer dit som har pratat skit om Paulus. De här kände varann väl egentligen. Paulus har bott i Korint. Startat församlingen, vad jag förstod. Det här brevet är som ett försvarstal. Paulus är ganska duktig på det här med retorik. Han kan konsten att vända på ord. Paulus försvarar sig här genom att ta fokus från sig själv. De anklagade honom för att vara en lurendrejare. Men han tar fokus från sig själv och pekar på Gud. Och vi läser Andra Korinterbrevet 3, 4-8. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Mose ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Jag kommer inte göra en jättelång analys av gamla och nya förbundet. Det kräver lite för många timmar. Men Paulus här pekar på det nya förbundet och jämför gamla och nya förbundet. Han pratar inte skit om gamla förbundet direkt, utan han säger att det gamla förbundet är fullt av härlighet. Men det nya är ännu bättre. I och med Jesu död på korset så är vi inte bara liksom hyfsat nära Gud, utan den helige ande kan bo i oss. Går liksom inte att få det bättre. Innan det, i vers 5, så tar just det här Paulus, han tar bort fokus på sin egen förträfflighet och pekar på Gud. Nej, min förmåga kommer från Gud. Och det är punkt nummer 3. Gud är agenten. Första punkten. Att Gud är nära, vill ha relation. Andra punkten. Hjälp mig. Andra punkten, att Gud räddar oss fast vi inte förtjänar det. Gud kallar de mest osannolika. Punkt tre. Gud är agenten. Han sitter på tronen. Han är kungen. Guds planer är större. Varken Mose eller Paulus kunde förutse att de skulle vara del i gamla respektive nya förbundet. Alltså att Mose sen skulle vara en ganska viktig roll i när det förbundet slöts på Sinaiberg. Och Paulus som förföljde de kristna, att han skulle få möta Jesus och sen bli en av de första och största evangelisterna, förespråkarna för det nya förbundet. Det var inte riktigt med i deras planer. Det var inte riktigt de som hade liksom, när de var barn, bara, men det här ska jag göra när jag blir stor. Utan det var Gud. Och jag som är uppvuxen i frikyrkan, pingst, och det är säkert fler som känner igen det här, tycker att det har varit, under min ungdomstid så var det mycket fokus på planen för mitt liv. Och jag tänker att det, vi är mycket präglade av vår egen tids sätt att tänka. Jag är min egen lyckasmed. Och i kyrkan blev det någon variant att jag måste söka vad Guds plan är för mitt liv så jag inte missar det. Jag vet inte om ni hänger med. Och jag ska läsa vad Thomas Sjödin skriver i en andaktsbok. Jag har slagit upp mitt tält i Hoppets land. Andaktsbok, fantastiskt bra, köp den. Så skriver Thomas Sjödin så här. Det är när man får för sig att man själv ska göra allt som livet med Gud blir tungt. Man ska växa, förändras, förädlas och listan kan bli lång. Stön och stonk kommer snart att prägla ens liv. Och den frihet man trodde att man skulle få som kristen och som man kanske hade den första tiden är som bortblåst. Obemärkt har en förskjutning skett, en glidning från Gud till mig. Det handlar inte om oss. Det är Gud från början och till slut och det är liv, liv, liv. Amen. Vi slutar där. Nej, det gör vi inte. Gud har kontroll. Han håller sina löften. Han dikterar hur berättelsen ska gå. Och det är sant 2024 också. Inför den här predikan, den här gudstjänsten, så är det ett bibelord som har återkommit. Och man kan ju fundera varför jag inte predikade över det istället då. Men så om du har sovit hela den här predikan så är det här du ska lyssna på. För jag tror Gud vill säga det här. Det är, bli stilla och besinna att Herren är Gud. Och när jag såg listan på vad Ola hade valt för lovsånger för den här gudstjänsten så skrattade jag rakt ut. För en av sångerna är Bli stilla. Och texten är Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Gud är på tronen. Det är inte vi som styr och ställer. Ansvaret ligger inte på våra axlar. Lämna över tronen till den som ska ha tronen. Det är till någon här, några, alla, vi behöver höra det. Det är inte vi som driver världen framåt. Gud såg den stora bilden i mitt liv. Han visste vad han gjorde när han nästintill tvingade mig att reda ut relationen med mamma. B. Bitterheten hindrade annat i mitt liv och det visste han. Att Frida, vi kan inte ta itu med det där förrän du har tagit itu med det här. Punkt 4. Guds agenda är frihet för oss. Han rätar ut krökta ryggar. Korint var en hamnstad med handel åt, vad blir det? Öst och väst. En hamn åt vart håll. Med det som vi kallar Mellanöstern och Rom. Liksom, åt två håll. Så det var en viktig hamnstad. Här rörde sig många nya idéer. Politiska, religiösa. Det var liksom filosofier hit och dit. Och man höll det högt. Friheten att få välja och att låta idéer flöda fritt. Det var stora klasskillnader. Det var de allra fattigaste slavar och det var riktigt rika personer som ju hade tjänat pengar på den här handeln. Friheten var så att säga helig och man levde efter devisen allt är tillåtet, som det står i första Korinthierbrevet. Det här är inte så långt ifrån vår tids syn på frihet och hur vi lever i Sverige idag. Eller hur? Vi ser väl lite på frihet som att allt är tillåtet så länge man inte skadar någon annan, kanske. Guds syn på frihet är en annan. I texten här stod det anden ger liv. Lite längre fram i samma kapitel så står det där Herrens ande är, där är frihet. Och är det samma sak som att få göra vad man vill? Nej, det är inte sann frihet. När Gud vill frihet för oss, då sluter han förbund. Han skriver kontrakt. Gamla förbundet, nya förbundet. Det kanske inte är det första som dyker upp när man ställer frågan, vad tänker du om jag säger ordet frihet? Kontrakt. Jag misstänker starkt att det är part B, vi, som är de stora vinnarna i det här nya kontraktet. Vi går från död till liv. Part A, Gud offrar sin son. Där vi båda vinner en nära relation. Frihet enligt Gud är att vi stiger ner från tronen och låter Gud sitta på tronen. Frihet enligt Gud är att få en upprättad relation med honom. Och att böja oss inför detta att han vill oss väl och älskar oss. Vi tror ofta på lögnen, men det är sanningen. Jag kommer till retriten. Och bara okej, jag går med på att prata om mamma. Men jag har ett villkor och det är att det ska komma ett jättekonkret förslag på hur jag ska reda ut relationen med min mor. Så, det var en tyst retreat. Vi hade ett enskilt samtal. Jag går dit, armarna i kors ungefär. Och säger, Gud vill att vi ska prata om det här. Ungefär den inställningen hade jag. Och hon säger lugnt, ska du inte gå den här kursen? Celebrate Recovery. Den går en gång i veckan och börjar rätt snart. Ja, okej. Resten är historia. Var det jobbigt att gå kursen? Ja, speciellt för mitt ego. Men jag gick den. Och det var en resa. Och det hände så mycket. Och jag fick bland annat inse detta. Jag tror det var där den stora poletten ramlade ner. Just att, ja, mammas skuld till mig är ju faktiskt mycket mindre än min skuld till Gud. Och att verkligen inse det, inte bara i huvudet utan i hjärtat. Så efter det här så är min relation med min mor en helt annan. Jag kan hänga med henne i 2 veckor. Inget skrik eller gråt. Klart vi kan bli sura på varann. Som vanliga människor blir, hoppas jag. Men jag läser inte in 1 miljard saker i det hon säger. Relationen är fri. Och det är bara Guds förtjänst. För det var inte min plan. Avslutningsvis så läser vi psalm 145, vers 13b-18. Psalm 145, 13b-18. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stödjer dem som vacklar. Han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Herren är nära. Han är kärleksfull. Han håller sina löften. Han är på tronen. Han rätar krökta ryggar. Och lägg det här rastret över ditt liv. Vad ser du att Gud har gjort? Vad ser du att Gud gör just nu? Som visar att han är nära, kärleksfull. Håller sina löften och rätar ut din rygg. Amen.